och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad fan hände på den?
Ja, alltså verkligen, vad fan hände på den? Det är så jävla mycket som har hänt, Alice.
Och det händer saker hela tiden.
Till exempel att mitt barn nu sover i ditt knä.
Nej, men alltså, lite kramp, men man är ju odödlig.
Jag vet, och speciellt när man tittar ner och ser hur hon ser ut. Då blir man så här, man blir så knäsvag varje gång att man är så här, åh herregud, jag håller på att få spasmer.
För nu är det som så här att haken har trillat bak.
Nej,
alltså hon sover så gott här. Så att hakan har fallit bak och hennes stora, stora överläppar ligger där och vill kyssas. Jag vet, men jag håller tillbaka.
Du vet att jag brukar pussa henne på munnen. Mm. Och det är ju väldigt märklig känsla när en annan pussmun inte pussar tillbaka.
Nej, den är lite...
Ja, den är bara liksom slak.
Det är som en liten fisk.
Precis. Men det är så fucking gosigt. Jaha, hej.
God morgon.
Nej, bråka inte med nappen, hon kan nog somna om där nu. För det är ju ett litet problem med napp, va? Vi håller ju på att jobba fortfarande med att få in nappen.
Jag tycker hon sköter det galant här.
Ja, det är den där groteska nappen. Jag tycker att den är grotesk för den täcker halva hennes ansikte.
Jag tycker det är mysigt. För hennes näsbara ligger precis ovanför den här.
Jag vet.
De är så söta.
Nej, men alltså hon är så fucking god alltså. Men idag ska vi faktiskt inte prata om Ivy, utan vi har ju en speciell viktig gäst i det här rummet idag.
Alltså ni älskar henne så mycket. Mamma älskar henne. Alla dör för Golly.
Alla
dör. Älskade psykolog.
För Golly. Ja. Så välkommen in Golly!
Hello!
Hej älskling!
Hej!
Alltså äntligen. Om inte du har varit hydris tänkte jag säga. För att jag brukar ju säga att det heter hydris. Om inte du har fått hybris efter förra avsnittet när alla började dö för dig.
Jag håller med dig. Jag har fått hybris.
Nej men alltså. Nej, du har fått så extremt mycket kärlek. De här avsnitten du har varit med i har blivit så likade.
Mm. Alltså, det är faktiskt mina personliga favoriter när det kommer till våra avsnitt.
Men det är ju för att vi får utvecklas, Alice.
Vi lär oss.
Vi får äntligen hjälp.
Det är liksom inte så
mycket, liksom en gratis
det är inte så mycket vad fan händer, utan nu börjar vi förstå vad det är som faktiskt händer.
Ja, exakt. Vi får äntligen svar på allt.
Och här typ är Golly för att reda ut ännu fler frågor.
Ja, för idag ska vi prata om något som jag tycker är väldigt, väldigt intressant att prata om. Mm. Och det är självkänsla.
Mm.
Och det var ju du som faktiskt sa att vi döper det här till del 1.
Mm.
Och sen kommer alltså en del 2 längre fram.
Ja, ja.
Är det för att du verkligen vill komma tillbaka?
Jag tror det. Jag vill försäkra mig att jag har en plats här.
Exakt. Jag har mer att säga.
Exakt.
Jag lovar.
Nej, men så vi börjar alltså med en del 1. Och vad tänker de som lyssnar nu, vad ska de få höra idag?
Jo, men jag tänker så här, varför vi sa också del 1 är för att begreppet är ju så, så stort.
Mm.
Och jag tror att vi måste någonstans börja med att reda i det lite ytligt. För att sen gå lite djupare. För jag tror att det kommer dyka upp säkert väldigt mycket frågor.
Mm.
Efter det här avsnittet. Där många känner igen sig. Det här är ju liksom ett av våra absolut största problem. Vi har i livet generellt. Och det är oberoende status, position, person. Alltså alla vi genomgår låg och stark självbild.
Får jag fråga en grej som kanske är basic. Men vi kanske måste ändå börja där. Mm. Bara för att förstå. Vad är egentligen skillnaden på självförtroende och självkänsla? För jag tror att många blandar ihop de här två.
Mm. Okej, så självkänsla, om vi börjar där så kan vi bara först och främst säga det att i ren så här terminologi så handlar det om hur du uppfattar dig själv.
Mm.
Så vad du har för självkännedom om dig själv och vilken grundinställning du har till dig själv.
Mm.
Medans självförtroende handlar om egentligen hur du presterar, alltså vad du gör. Så man kan säga att självkänsla är vem du är och självförtroende är vad du gör.
Mm.
Så, och då kan man ju prata om olika frekvenser i styrka. Alltså, ja, men jag har gott självförtroende eller jag har en god självkänsla. Liksom. Beror på att, då betyder det att man har en upphöjd god känsla av sin egen självbild. Eller att man vet att man är duktig på att göra eller prestera.
Men jag tänker att de där ändå måste hänga ihop. För att jag menar, jag presterar väl bättre om jag tycker att jag är bra.
Mm.
Och att jag känner att jag är bra.
Absolut.
Förstår du vad jag menar?
Det håller definitivt ihop och de är absolut korrelaterade till varandra. Men det är superviktigt att särskilja de här två.
Mm.
För att ha en gedigen inställning om vem du är, vad du behöver, vad du går för, det är en helt annan sak än vad du presterar, vad du gör. Liksom. Mm. Så att, det är bara en sån viktig detalj. Man brukar ju oftast prata om att självkänsla är grundläggande för att självförtroende ens ska kunna existera och kunna finnas gediget och bra.
Mm.
Men om vi då ska säga, vad betyder självkänsla och vad beror det på? Liksom?
Ja, men vi brukar säga att självkänsla egentligen är en kombination av att, eller den bildas egentligen i kombination av arv, miljö, din sociala uppväxt, din sociala stödbild som du har och som du har fått, vår ålder, vår utveckling, vår personlighet. Med andra ord, hela vi som existerande människor liksom. Och som jag sa så är det
alltså... När skapas självkänsla? Från vilken ålder liksom?
Man brukar säga så fort man börjar få en uppfattning om att jag finns. Så att,
men om vi tar Ivy då, min lilla dotter. Mm. När skapas hennes självkänsla?
Jag tror att hennes självkänsla kommer väl kanske komma fram runt, ja, men, låt säga, 1,5-2 ungefär.
Ja, okej.
Okay. För att man måste tänka på att självkänsla är ju, det börjar ju med spegling. Det börjar med alltså hur hon ser på dig när du gör vissa miner, hur du tittar på henne. Och om du till exempel skulle göra någon så här rolig min eller börja skratta och du ser att hon bekräftar dig.
Alltså gud, det är så roligt. Hon har ju redan börjat med det. Ja, barn, du vet. Så jag brukar ju sitta så här med henne.
Mm.
Och det är hon efter typ 6 sekunder. Det tar typ 6 sekunder innan jag kopplar, tror jag. Du sätter hon sen.
Jo, men man säger det att speglingen är jättetidig. Ja, men den börjar supertidigt. Ja. Och det är en grundförutsättning för självkänslan.
Ja.
Så där börjar ju hon utveckla en potentiell liksom, ja, men, självbild så småningom.
Så självkänslan har ju egentligen extremt mycket då med sin uppväxt att göra.
Det har mycket med uppväxt att göra. Det är en utav komponenterna, absolut. Men det finns massa andra komponenter som också är superviktiga. Till exempel, ja, men om du har varit med om trauman. Ja, men olika situationer, livshändelser i livet som man kan gå igenom. Som kan verkligen påverka självkänslan. På gott och ont, faktiskt.
Men om du skulle säga då, vad innebär en god självkänsla?
Mm. Så här, en försvagad, om vi börjar där, för att bara liksom först benämna det. Så en försvagad självkänsla kan både vara att man underskattar sig själv, och då menar jag att man har mindre värdeskomplex, eller att man överskattar sin personlighet. Så bara så markera det, alltså försvagad handlar om att underskatta och överskatta. Och överskatta menar jag då att man är, ja, men du vet, man överskattar sin person, sin kompetens, sin kapacitet. Lite så att man blir grandios, lite eller lite storhets... Typ. Precis, lite narcissistiska tendenser. Jag säger inte personlighet, det är skillnad. Så tendenser, alltså lite storhetsvansinne helt enkelt. Men man, när man pratar om försvagad självkänsla så är det båda de här två kategorierna inräknade i det. Så med andra ord, så om vi vet det, så kan vi säga att en god självkänsla då innebär att du vet vem du är, du vet vad du behöver, du vet vad du vill, du vet vad du känner, du står upp för dig själv, du har ett inre navigeringssystem egentligen som får dig att sätta tydliga gränser på precis vad du behöver, men också liksom vad som är mitt och vad som är ditt, lite så. Men en god självkänsla handlar ju egentligen också extremt mycket om att acceptera sig själv och respektera sig själv.
Det där kan ju jag bara relatera till, eller jag kan relatera till väldigt mycket av det här, men jag hade ju inte en god självkänsla. Hade inte jag. Just att säga, jag drog sig dåliga killar, jag tyckte väl inte att jag var värd bättre än det. Och det, men det där är ju något som jag har jobbat på i vuxen ålder, att skapa en god självkänsla. För det går ju alltså att göra.
Absolut.
Jag är ett levande bevis.
Så det går alltså att
det går
bli perfekt?
Alltså att bli perfekt.
Men jag vill också säga, baserat på det du säger, jag tror att jag har en sämre självkänsla än vad jag har självförtroende. För att jag vet att jag klarar av väldigt mycket. Och jag kan se mig själv ta mig an utmaningar som bekräftar det. Men när det väl kommer till så här, vad jag förtjänar och så här, mer to the core. Också mycket i relation till kärlek, där det är väldigt lite prestation och mer bara att vara. Då blir det så tydligt att min självkänsla inte är där jag hade velat att den var.
Kan du känna att du överkompenserar då med att du försöker prestera mycket i kärleksrelation?
Verkligen.
Precis. För det är det som oftast händer. När vi har en försvagad självkänsla så tenderar vi till att hamna i ett läge där vi vill kompensera med våran självförtroende. Där vi ska visa på, ja, men jag kan göra framgång. Jag kan skapa framgång för att liksom någonstans täcka över de här luckorna utav brister som jag annars är rädd för ska synas i min relation till min partner.
Jag trodde du skulle säga något.
Nej, jag tar verkligen in vad du säger.
Nu börjar Alice sessionen med psykologen.
Wow.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men man kan ju också säga så här att när jag sa försvagat självkänsla och jag sa mindre världskomplex, så handlar det ju egentligen om att vi förminskar oss själva. Vi blir, ja men, vi blir rädda, oroliga, ängsliga såklart, men vi är extremt kritiska mot oss själva. Och rädda för att misslyckas, och vi strävar efter perfektionism, precis det här vi är inne på. I egentligen mycket av vad vi gör och vilka vi är. Och ofta så känner vi ju enormt mycket liksom starka känslor av skam. Att ja, men det är fel på mig, eller skuld. Liksom. Åh nej, jag borde ha gjort så här istället. Och vi har verkligen svårt att också liksom prioritera våra egna behov. Och vi har svårt att sätta väldigt tydliga gränser. För att liksom både känna oss omtyckta av andra, men faktiskt också omtyckta av oss själva.
Mm.
Så det här är ju liksom, som ni hör, så är det här grunden egentligen till att vi ska kunna existera i relationer och ha det bra. Och ha sunda, varaktiga, kompletta relationer. Och som jag också säger, så innebär det här inte att, ja men bara för att jag har en stark självkänsla så är jag färdig. Absolut inte. Man kommer få livsutmaningar hela tiden för att testa sig själv i sin självkänsla.
Mm.
Så egentligen komplett. Någon som har fått en väldigt god och trygg självkänsla som barn kan få en dålig självkänsla som vuxen?
Absolut.
Mm. Men har man inte en grund, en god grund, tänker jag?
Förhoppningsvis så har du en grund. Och det betyder ju egentligen att du har haft en god uppväxt.
Ja.
Eller goda uppväxtförhållanden. Och därefter har du liksom på något sätt skapat en bas eller en plattform där du står på, som gör att du kan hantera livsutmaningar enklare.
Får jag fråga en grej?
Mm.
Vad är till exempel, om man bara ska generalisera här, vad är liksom dåliga grejer som kan hända i barndomen som ger en dålig självkänsla? Alltså vanliga grejer, nu menar inte jag liksom grova saker, utan mer liksom så här, missar som föräldrar kan göra.
Okej, men vi kan ju säga så här, först och främst så handlar det om en otrygg uppväxt, okej? Okay? Så att du måste ha haft på något sätt en otrygg anknytning. Och det innebär egentligen att vi blir, när vi har otrygg anknytning, så är vi i ett läge där vi är mycket, mycket mer sårbara för lägre självkänsla. Så vi kan ha kanske blivit upplevelser av bortvaldhet, avvisande. Där skam och skuld har varit en del av våran vardag när vi har försökt att uttrycka vår autentiska personlighet. Våra föräldrar har kanske inte tillgodosett våra behov. De har kanske bara så här, ja men liksom, sluta vara så, du ska vara så här. Men tillrättavisat oss och försökt få oss att bli egentligen en produkt av vad de anser är rätt och fel och bra och dåligt.
Mm.
Någonstans på den här resan, så med all den här typen av tillsägelser, så tappar vi ju vår navigation kring vad vi är och vad vi vill, vad vi behöver, vad vi känner. Och när vi tappar navigeringen, då förlitar vi oss konstant på andra människors tycken.
Ja.
Mm. Så ni kan ju verkligen gissa jävligt vad som kommer hända då som vuxen.
Nej, men jag kan tänka mig det. Alltså, nu menar inte jag blama mina föräldrar här, men att pusha in mig och plugga och liksom allt det här. Mm. Fan, det kanske inte riktigt var vad jag ville.
Exakt,
eller förstår ni?
100%.
Men det var liksom som att den vägen var redan planerad för mig. Att det är såklart man pluggar efter skolan och du vet.
Men sen har jag också en annan sån som har med uppväxten att göra, syskon. Som jag har fått med mig från mina föräldrars uppfostran. Men också hur jag har formats av mina bröder. För det var också väldigt mycket tough love.
Mm.
De uppfostrade mig minst lika mycket som mina föräldrar gjorde. Mm. Och det är så här, alla bråk man har haft. Och man mobbar ju varandra på ett sätt.
Mm. Vi brukar säga att mobbing är faktiskt en av orsakerna till att man kan få låg självkänsla.
Mm. Nej, men det är så intressant, för det skulle jag säga har påverkat min självkänsla allra mest. Nu är jag bästa vän med mina bröder idag, men så som vi har...
Allt är deras fel.
Ja, men basically. Alla mina så här, triggers inser jag är så här, någonstans kommer från hur vi har pratat till varandra när vi var små.
Mm. Mm.
Och självkänsla inser jag också, det handlar inte om att man tycker att man själv är perfekt, utan det är ju att man är okej med sig själv.
Exakt.
Även fast man inte, att man vet att man inte är perfekt, men man är okej som man är.
Ja. Mm, precis så. Alltså vi har ju, när vi är i en uppväxt där vi har föräldrar som är väldigt dominanta i sitt tycke, så har vi, kan vi också faktiskt säga att de i förlängningen har i sina uppväxt också haft en liknande typ av föräldrar som också har varit lika hårda och konservativa och kanske traditionella i sitt sätt att korrigera en i rätt och fel och bra och dåligt. Vilket också gör att man inte vill visa sig vara misslyckad som förälder.
Mm.
Förstår ni vad jag menar? Så att jag måste se till så att mitt barn är ett A-barn. Kolla på Klara.
Det är jag. Det är du.
Så måste
vi är tre här inne och det är ett A-barn.
Ja, men därför måste jag se till så att jag liksom riktar mitt barn till att gå i rätt riktning också.
Mm.
För att framkalla det här.
Men får jag fråga en grej? Jag ska inte spåra iväg här. Men jag måste fråga, för att det här har jag hört. Till exempel då om mitt barn då ritar en teckning.
Mm.
Och så kommer hon och så vill hon ha min bekräftelse här.
Har inte jag som har berättat det här för dig?
Ja, är det du som har berättat det här?
Jag tror
det. Ja, men för det här för mig är ju ganska relevant. Snart för snart kommer Ivy börja måla.
Ja, eller? Det gör hon här borta.
Och hon kommer då visa den här teckningen för mig. Som hon har målat. Och så frågar hon, mamma vad tycker du är en fin? Och så de flesta mammor kommer ju då säga, den är jättefin! Mm-hmm. Du vet så.
Mm.
Men då kommer inte jag ihåg då. Det kanske var du som berättade det här.
Det var jag som sa det. Mm.
Och att man då istället ska säga, vad tycker du?
Exakt.
Tycker du den är fin? Och att man ska lära sig att bekräfta sig själv.
Ja.
För att det där är ju någonting, för att jag märker det. Jag söker ju alltid bekräftelse hos mamma. Och kollar om så här, mamma visst var det här bra?
Jag brukar säga så här till mina patienter faktiskt. Jag brukar säga, förmedla, inte förhandla. Och det betyder att så här, när du till exempel ska berätta vad du ska göra, så säger du så här, men jag tänkte göra så här. Inte för att fråga, vad tycker du? Utan för att förmedla. Jag tänkte göra så här. Istället för att liksom så här förhandla om det. Vad tycker du att jag ska göra? Så ska du få ett gäng utav åsikter kring vad du ska göra, hur du ska tänka, vad du ska känna. Alltså, du får liksom en prototyp på hur du ska vara. Och det är det vi inte tänker. Att så här, vi gör då en jättedålig insats för oss själva. Därför att vad som sker är att vår vän, vår partner, vår mamma, vår pappa eller vem som helst kommer och ger ett färdigt recept på... Alice, du ska vara så här.
Mm. Och de i sin tur projicerar ju bara sin egen självbild och 100%. Sin egen verklighet.
Jo, men fast om Ivy kommer att visa en teckning, så vill jag ändå säga att den är fin. Eller?
Du kan ju säga så, men vad tycker du själv? Och när hon säger så, men jag tycker att den är...
Ivy, vad tycker du? Vad fan tycker du själv?
Vad fan tycker du?
Men säg vad du tycker då.
Om hon skulle bara, nej men jag tycker att den är fin, och hålla på så där, då kan ju du bara säga, ja... Och vad tycker du var så fint med det? Nej, men så här, vad du tyckte var så fint med det? Så att du gräver i att hon ska försöka hitta de här signifikanta reflektionerna själv. För du vet, hela din idé, Klara, som morsa, det är att hon ska ha den här reflektionen själv när hon är i sitt eget liksom, liv och sitter där och ska göra sin teckning.
Jo, men
sin
det känns lite hårt att säga. Vad tycker du då? Vad var det med den här som du tyckte var fint?
Du behöver inte säga så exakt kanske. Du kan ju ha lite mer sympatisk
man kan ju säga kanske,
ton.
Ja, vad är det du gillar mest med den då?
Exakt så. Så
kan man ju
säga. Bra, Klara.
Super.
Men jag kan ju barn. Men jag är ju mamma, som sagt. Mamma.
Mm.
Ja, precis. Ja, för det där, vet ni vad? Det här vill jag prata om i nästa avsnitt. Hur man skapar en bra självkänsla
hos barn.
Sina barn.
Mm.
Men det kan vi prata om en annan gång.
Det kan vi djupa oss i.
Det här var ju som sagt del 1.
Exakt.
Ja. Men Golly, vad händer i en då om man har en dålig självkänsla?
Jo, men alltså det som händer är att vi har ju en tendens till att överanalysera.
Mm.
Och det handlar om att vi går in i beteenden och tankar där vi förväntar oss alltid det värsta möjliga. Vi hamnar i negativa tankespiraler om oss själva, om andra. Vi tenderar till att tappa uppfattningen om vad som faktiskt är realistiskt och vad som är fantasi. Så här blir det lite så här att vi får en tanke så här, men gud, liksom nu har jag misslyckats i det här, nu tycker jag ingen om mig längre, eller gud vad värdelös jag är. Så de här tankarna börjar, istället för att liksom ifrågasättas och testas, när vi har en låg självkänsla, då tror vi att alla tycker så, alla tänker så, realiteten speglar det här. Och vad som händer här är att, som jag nämnt tidigare, i och med att vår hjärna inte har kapacitet att särskilja på fantasi och realitet, så kickar den igång alla sensationer i vår kropp som om din tanke är realistisk. Så vad händer då? Vi börjar utagera på våra nära och kära.
Mm.
Alltså vi går in i konflikter, i bråk. Vi börjar ifrågasätta dem som att det är de som tror och tänker så här om oss. Vi börjar bete oss som att vi är osäkra, ängsliga, har så mycket ångest kring det här. Och till slut så hamnar vi ju i att faktiskt förverkliga.
Mm.
Därför att vad som händer är att det började med en tanke, men sen har det sipprat ut i att det blev sanning, och sen blir det beteenden, och sen så har vi en konflikt. Och plötsligt så står vi där i en relation som då kanske har blivit väldigt påverkad.
Och då börjar man själv tycka att man är dålig.
Ja, liksom, tänker för du. Vad som händer då är att, rent ut sagt, när du beter dig konstigt, då får du ju skuld efteråt. Alltså shit, jag gjorde ju faktiskt det jag inte ville liksom.
För dålig självkänsla gör att man själv saboterar.
Yes.
För att man inte ser sig själv vara värdig det Precis. Som bara är fint.
Precis.
Mm.
Och det är liksom en av våra kanske omedvetna beteenden vi också har. Det är att vi leder ofta saker till ett avslut. Vi leder ofta saker till konflikt, katastrofer. För att någonstans så har vi en grundläggande självbild att vi är så här, så kommer vi manifestera det också i praktisk mening. Så att vi kommer bete oss utifrån våra
rädslor.
Ja, och uppfattningar om oss själva.
Men du snackade ju innan om prestation och självkänsla.
Mm.
Vad menas med alltså prestationsinriktad självkänsla?
Jo, men alltså så här, om vi har en försvagad självkänsla så vill vi ju väldigt gärna ha omgivningens bekräftelse och validering. Och vi vet också att när en person har en superlåg självkänsla så spelar typ inte egentligen omgivningens roll särskilt stor roll. Alltså det bara rinner ut oss liksom. Men vi behöver ändå det, för någonstans måste vi höja liksom den här känslan av duglighet och dopaminet såklart. Mm. Men när vi gör så här så börjar tänka på vad alla andra tycker, vad alla andra känner och vad alla andra har för typ av åsikt om oss. Så tappar vi vår navigation, vi tappar vår intuition och vi blir beroende av andras åsikter i att orientera oss i rätt och fel. Och det här kan ju leda till att man blir en så kallad people pleaser. Men man kan också bli en så kallad prestationsinriktad person med prestationsinriktad självkänsla.
Och people pleaser, jag är nog lite det.
Ja, jag tycker också att du har haft det väldigt mycket starkare förr i tiden, måste jag ändå säga. Jag tycker att du har verkligen
blivit bättre. Jag har blivit stabil.
Du har kontrollerat det mycket. Ja. Du kontrollerar det mycket mer idag.
Mm.
Men jag kommer ihåg dig för så här 5-6 år sedan. Det var ju en helt annan. Det var så viktigt för dig vad alla andra tyckte om dig.
Ja, det var väldigt viktigt att vara omtyckt.
Ja. Verkligen.
Också av några jävla idioter.
Ja,
jag vet precis vilka vi pratar om. Varför brydde jag mig om vad fan de ska tycka?
Exakt. Och jag älskar när jag minns ditt skifte liksom någonstans där, att jag märkte liksom verkligen hur du bara sa, nej, jag bryr mig inte längre. Jag var så stark. Det var
men
så
vad
stark.
Var det? Varför brydde jag mig inte längre? Var det av psykolog?
Nej, men jag tror delvis psykolog, men jag tror också att du accepterade liksom att, men det här är jag.
Ja, exakt.
Jag är en komponent av mina brister, mina svagheter, mina utmaningar. Ja. Men det är också en del av mig. Det är en del av min person. Så vill du vara och ha mig i ditt liv så får du acceptera de här bitarna också. Och någonstans liksom så tror jag att du gjorde den uppgiften att först och främst börja acceptera. För att sen sket du vad alla andra skulle tycka om det.
Exakt. Liksom.
Men prestationsinriktad personlighet i alla fall. Det är att vår självkänsla påverkas utav att...
Prestationer.
Nej. Av vad vi presterar och att andra människor ska erkänna vår prestation.
Ja.
Okej, så det här begreppet det är framtaget faktiskt från en svensk psykolog eller forskare. Men det innebär att vi överpresterar i allt. Mm. Okej, vi överarbetar i allt. Vi överpresterar i våra relationer, vi ser till så att det ska vara perfekta relationer. Vi överpresterar i våra jobb för att det ska vara liksom de här, du vet, type one. Och tyvärr kan vi se att det är mer kvinnor som faktiskt drabbas av det här idag, mer än män, som oftast leder till den här duktiga flickan-syndromet. Eller då utmattning liksom.
Men du Golly, hur skulle du säga att det här
påverkar... Hur skulle du säga att jag är?
Jag som då inte är ett A-barn. Nej, men i relationer så här, vuxen ålder, hur påverkar självkänslan i relationer om den är dålig?
Jag vet inte om ni minns det vi pratade om första avsnittet som vi hade. Och då pratade vi om tillit som en av de här nämnarna. Så man kan säga att tilliten till oss själva kan bli svårt. Och tilliten till andra kan bli svårt när vi har en låg självkänsla. Mm. Och vi har svårt då därefter, eller med det sagt så har vi svårt att faktiskt bibehålla och skapa sunda relationer. Så det är en utav effekterna med låg eller svag, försvagad självkänsla. Det andra är att vi kan också ha en form utav självtvivel som gör att vi ser oss vara oönskade eller värdelösa. Och därav så dras vi till destruktiva relationer. För att vi ser inte något värde i oss själva.
Jag måste få flika in där.
Mm.
Jag har aldrig sett mig som värdelös eller som dålig.
Mm.
Men ändå har jag dragit till de där destruktiva relationerna och de här dåliga killarna.
Mm.
Jag vet inte vad min anledning egentligen är.
Mm.
Eller jag tror jag vet min anledning.
Berätta.
Jag tror att min anledning har varit att jag har haft ganska mycket press hemifrån att man ska vara duktig och prestera i skolan och du vet, lite så.
Mm.
Och sen även så har jag alltid liksom, mamma och pappa skilde sig, pappa blev sjuk. Jag tog hand mycket om pappa.
Mm.
Så att jag fick mycket bekräftelse genom att jag tog hand om andra.
Ja.
Och jag fick också, det här är bara en egen reflektion, jag vet inte om det är så här.
Du är på spåret.
Nej, jag tror fan det. Mm. Ja, bara. Men också den här känslan över att jag har haft press på mig hela tiden och känt mig lite dålig. Dålig har jag inte känt mig. Men om vi tar min syrra som exempel då, om vi ska ta syskon.
Mm.
Hon hade A i allt, MVG i allt, du vet så. Så kom jag och hade inte riktigt det.
Mm.
Men jag skulle också plugga och det var viktigt med skola och liksom hela den grejen. Och då träffar jag killar, och det här låter jätteelakt att säga det, men då träffar jag killar som kanske var lite under mig, om man får säga så.
Mm.
Alltså de skulle, pluggade ingenting, det var typ killar som inte ens gick ut skolan, inget fel med det. Men om man jämför då i prestation, liksom, så kände jag mig duktig jämfört med dem hela tiden. Mm. Den här känslan som jag kanske inte kände annars.
Mm.
Och också jag fick ta hand om dem.
Exakt.
Ja, men jag vet inte. Jag
så en kombination egentligen.
En kombination, exakt. Men jag visste ju hela tiden att jag var värd mer när de var otrogna gång på gång. Och så här. Jag visste ju det. Så min självkänsla låg inte i att jag kände mig värdelös.
Men sen ser jag också en koppling i att du behövt prestera för att få din kärlek och bekräftelse.
Ja.
Om du dessutom hittar en partner som är väldigt ambivalent i sin bekräftelse, och du känner att du behöver göra saker eller vara någon för att de ska vilja ha dig och fortsätta bekräfta dig.
Mm.
Det blir också väldigt prestationsbaserat i relation till dem du dejtar.
Mm. Precis så. Och det är väl exakt där jag tror hela poängen ligger i. Att du har ju träffat killar, precis som du säger, som har varit lägre än dig i intellektuell mening.
Va?
Och emotionell intelligens.
Mm.
Och vad jag vill säga med det är att vad som har egentligen hänt med dig också delvis, det är att du har ju repeterat dina anknytningsmönster.
Ja.
Så du har haft föräldrar som du, ett, har behövt prestera inför, två, behövt hjälpa. Så mamma, pappa.
Mm.
Och du kan ju verkligen, om du
tittar
på det.
Jag vill också flika in med att jag låter så jävla hårt.
Nej, men alltså, vi pratar ju om det som är utmaningen. Sen vet jag hur fantastiskt kärleksfulla dina föräldrar har varit. För att du är en väldigt trygg person i grund och botten. Men det här är ju de bitarna som man kan se relationellt sett. Att du har dragits till män som har speglat de här två utmaningarna som du egentligen har haft i din uppväxt. Ja. Så det ena är ju som sagt prestation, som Alice var inne på. Det andra är hjälpa. Och det som jag tror är kombinationen här, det är också att när du har träffat en kille som har varit kanske lite lägre än dig i olika förhållningssätt,
aspekter,
så har ju det här också tenderat till att du har jagat efter resultat och framgång för att uppnå den här ständiga bekräftelsen. Så till exempel, ja, men han var otrogen. Där hade ju du, om ditt självvärde hade varit tillräckligt högt, så hade du bara sagt, men vad fan är det här? Hej då, liksom. Jag förtjänar mer.
Mm.
Men ändå stannar du kvar. Så någonstans är det så här, nej just det, jag måste göra bättre ifrån mig. För jag måste vara mer. Jag måste vara det här. För att genom det så har du också i din familjesituation fått för dig att ju mer du presterar, desto mer kärlek kommer jag få.
Mm.
Ju mer du gör, desto mer kärlek kommer du inhämta från ditt familjesystem. Så det här blir då en prototyp att i relationer så gör du samma sak. Du stannar kvar.
Mm.
Du stannar kvar fast du vet att det här egentligen är helt fel.
Ja.
Så det är det här som blir liksom din utmaning. Att nu, tack och lov, så har inte du de typen av turbulenser i ditt liv.
Nej.
Men det här är ju någonting som jag tror många personer måste börja ifrågasätta. Så sina relationer till sina liksom vårdnadshavare från första början, för att förstå att vi kommer spegla.
Mm.
Vi kommer spegla dem i våra relationer till partners. Punkt slut.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Min stora grej är ju mina tillitsproblem.
Ja.
Och det har alltid varit med mig. Alltså jag har i alla relationer haft svårt att lita på idén av att någon skulle vara lojal. Och det måste ju vara ett resultat av min svaja självkänsla.
Absolut.
Och jag vet liksom inte riktigt om jag någonsin kommer bli av med det. Det är alltså så starkt känner jag för det. Att så här, även om jag litar på att personen jag är med är kär och du vet, så här, dör för mig och vill bara vara med mig, så har jag också svårt att så här, se att om den är liksom i en situation där du vet allt...
Och du vågar inte till 100% säga så här, att den kommer vara trogen.
Nej, för hur vet man det liksom?
Man vet ju inte det.
Fast det känner jag. Alltså det är klart att jag inte kan veta att John kommer vara trogen. Men jag är fan så jävla säker på det.
Vi kan säga så här, man är ju säker för i alla fall till en hög procent om man har valt en person som är väldigt trygg. Så är man ju säker på att den här personen har en goda värderingar. Ja, men är liksom ändå på en trygg plats eller har en god botten att stå på. Men du har ingen aning om en livssituation kan hända en person, vilket kan göra att den kan tappa totalt sitt beteende. Det vet vi inte.
Så är det ju, absolut. Nu utgår jag bara från att allt är som vanligt.
Absolut, om allt är som vanligt så har ju du en förutsättnings... Du kan ändå dra lite förutsättningar kring hur en person kommer bete sig. Det finns ju ganska tydlig liksom, ja, men förväntan man kan ha på en människa. Men där handlar det ju också om att... Där finns ju en ängslan kanske kring de här negativa tankespiralerna i dig också, där... Man måste fråga sätta sig liksom, det här har ju ingenting med någon annan person att göra. Det här är ju liksom en inre dialog du har med dig själv kring att människor kan svika, människor kan såra, människor kan avvisa, jag kan bli bortstött, jag kan bli åtsidosatt, jag kan bli övergiven. De här fundamentala frågorna måste man jobba på individuellt. Vad väcker det för känslor i mig om det skulle hända? För det är där den här liksom farhågan, rädslan egentligen finns. Liksom. Och det är väl en superbra grej att ta upp med sin terapeut liksom, och jobba vidare med.
Ja, för det är klart att hon kan ändra på det där, Alice.
Du kan ändra på det där. Men jag förstår att det sitter djupt, för att det här är våra värsta och tyngsta rädslor vi har.
Men det där är ju också så viktigt då, att en person som du har en partner... som verkligen nästan överbevisar att du kan lita på dem.
Men det blir också ett väldigt tungt lass att dra. Att ständigt behöva...
Det?
Ja, men det kan jag känna. Om man är med en person som aldrig riktigt litar fullt ut, det kan bli jättetungt.
Jo, men nu menar inte jag att man... Du får ju också hejda dig själv, såklart.
Ja.
Givetvis. Men jag menar, man får ju liksom så här... överdrivet kanske var lite så här, jag är hemma nu, om man ska smsa, om man har varit ute och så här, att det aldrig behöver komma till en situation att det var så här, du smsade aldrig igår och sa att du var hemma. Alltså jag tänker bara, man får vara tydlig bara.
Men jag tror att min svartsjuka eller osäkerhet eller rädsla för att bli otrogen mot, det är också så helt ärligt sällan triggat av en specifik händelse, Utan det är mer en tanke som leder till en annan tanke, som leder till en hel spiral av, det finns bara så mycket vackrare tjejer, det finns så mycket, alltså du vet såhär, jag sätter alla andra på en pedestal och plötsligt blir jag liksom, jag förstår inte varför någon skulle välja att vara med mig.
Mm. Men är det där självkänsla eller självförtroende?
Självkänsla.
Ja, det är självkänsla. Där,
och jag går runt och tänker att jag har asbra självkänsla och sen så blir jag kär och sätter den personen på en pedestal.
Mm.
Och då blir det så tydligt för mig att shit, jag är verkligen inte där när det kommer till att sätta mig själv på samma nivå som jag sätter den jag är kär i, som jag tycker är helt fantastisk.
Mm.
Och då blir det istället att dynamiken blir att jag blir tacksam för att den personen
älskar dig.
Älskar mig.
Eller kär dig.
Ja, och det är liksom inte egentligen tillräckligt att vara tacksam för.
Nej, utan det ska vara en självklarhet på samma sätt som den personen ska känna likadant gentemot mig. Men det är ett mönster jag kommer tillbaka till. Men jag vill också säga att jag har verkligen lärt mig att hantera tankarna. Men jag tror att min grej är att de fortfarande dyker upp. Och det är väl det som stör mig. Att jag önskar att de bara så här, att de bara inte ens kom till ytan.
Ja, men samtidigt så, jag tänker att jag vet inte hur mycket du utmanades i det här när du var i din förra relation. Jag vet inte hur mycket du tränade på att vara i de här, vad ska man säga, självutvecklingsprocessen i din förra relation.
Jag tänker också, förlåt, men kände du verkligen så här med Filip på slutet när ni hade varit ihop länge? För jag tänker, nu har du inte haft en stadig relation på länge. Och då, det tycker inte jag är konstigt då, att man får tillbaka lite gamla mönster. Men jag menar...
Nej, men så här kände inte jag med Filip sista åren.
Nej.
Men honom var ju väldigt, väldigt trygg.
Mm.
Det är det jag menar.
Och jag vet ju att så här, jag är en sån person som har lätt att säga att jag har tendenser till att vara svartsjuk.
Ja.
Men jag säger det också och vet att jag kan hantera min svartsjuka. Ja. Det är inte så att jag fuckar ur och du vet... begränsar min partner och kräver massa saker som är helt orimliga, utan jag ser det för vad det är och har lärt mig hantera det, och det har ju jag lärt mig tack vare min långa relation. För att det började ju med att jag var jätteosäker och jag var tonåring och jättesvartsjuk, och sen så stannade han kvar med mig och lät mig liksom landa i att säga okej, men han väljer fortfarande att vara med mig även fast jag har en idé av att han tittar på alla de här tjejerna.
Ja.
Då tröttnade jag på mig själv till slut.
Man märker verkligen hur det hänger ihop. För jag har ju också varit där med mitt ex. Att man var svartsjuk. Och så kollar man vilka tjejer han kollar på. Och så ser man en skitsnygg tjej på stranden. Man ligger där bara, nu kollar han på henne igen. Och du vet så. Och det där är ju en fruktansvärd känsla att känna. Alltså gud, mitt ex var också ett jävla svin. Så att jag kommer verkligen ihåg hur han öppet verkligen satt och glodde ner en annan tjej.
Ja.
Sen när vi väl åker och handlar efter. Nej, men vem fan är där också? Hon igen på stranden. Jag bara,
och man kan inte säga någonting.
Nej, man kan inte vara på henne. Man kan inte vara på henne. Jo, men jag sa, sluta kolla.
Ja, jag har också sagt det.
Ja, men snälla, det är fan, finns väl någon jävla måtta. Men det där, det är verkligen en ond spiral när man börjar så. För då börjar man jämföra sig både utseendemässigt också. Och så ser man sig själv på ett annat sätt. Och det är så här, börjar du jämföra dig själv med andra, då är du ute på djupt vatten.
Det är du, det är du. Och jag har liksom, jag vill också så här utmana er lite grann i det här. För att någonstans, jag sa det tror jag i ett av avsnitten, att jag tror att det viktigaste för oss är att vi måste ju jobba med de här aspekterna i relation.
Mm.
Och alla relationer väcker ju olika triggers. Så att vissa relationer kommer aldrig någonsin överhuvudtaget väcka någon som helst trigger i dig. Det är bara så här, allting flyter på sjukt bra. Och sen är det vissa relationer som kommer i kontakt med vissa djupa spår. Och då är det ju någonting det här är en spegling utav.
Mm.
Sen så har vårt ego en tendens att pusha oss alltid till det extrema. Antingen så är vi bäst eller så är vi sämst. Alltså hela tiden, fram och tillbaka i den här pendeln. Och det finns en viktig poäng i att utmana oss själv i att frågasätta vad det också är som vi finner tryggt i det här absolut sämsta. Alltså när vi är hela tiden i tankar av att gud, jag är så dålig, vad är det som är så tryggt där?
Mm.
Vad är det som är så behagligt i att vara i självsabotering? Jag är jättemån utav att majoriteten utav de patienter som jag har känner en viss typ utav härlig bekräftelse i att vara i självhävdande utav osund självbild.
Ja.
Tyvärr.
Jag tänker ju att varför man väljer att vara där är ju för att det är den lättare vägen att gå. För att då har du mindre att förlora. Det är klart att han gör slut, jag är
man blir
dålig.
Inte besviken.
Eller förstår ni vad jag menar?
Precis. Nej, exakt. Mm. Vad du har gjort är att du har på något sätt skapat en form av förberedelse inför katastrofen. Då har du någonstans försäkrat dig om att okej, okay, men om han gör då är jag liksom redan förberedd. Då har jag redan koll på mig själv. Liksom. Då vet jag redan att hur det kommer bli. Då vet jag vad jag kommer känna. Då vet jag hur det kommer vara. Mm. Men problemet är som jag sa, att när du går in i de här tankesätten så manifesterar du verklighet i det.
Mm. Ja.
Och det är inte någon så här hokus pokus eller flum jag pratar om, utan jag pratar om hjärnan just nu. För att den kan inte skilja på att det här är bara en fantasi.
Men vad hade du gett för tips till mig då i den situationen jag är i med trust issues?
Jag hade sagt att det du är i är alldeles precis där du ska vara. I den relationen som väcker alla de här triggerserna, det är exakt där du ska vara för att träna på att exponeras för det. Oh no.
Oh, fan. Det sista man vill,
det sista vill ha. Höra. Ja.
Men också gåshud. För att livet ska ju vara, alltså man ska ju våga testas.
Mm.
Det är ju ett alternativ är att stänga av.
Exakt.
Och då känns det som att man inte vågar leva fullt ut.
Men också Alice, en annan sak jag också vill säga just apropå självkänsla som är kopplat till det du säger, det är att en av vår utmaning här är att när vi säger så här, men jag måste jobba på det här, eller jag måste lära mig att älska mig själv. Det viktigaste frågan är att ställa sig vilken del av sig själv. Alltså, vilket själv ska jag älska?
Mm.
Så här handlar det någonstans om att självkänslan, precis som du sa i in the beginning här i podden, är att älska sig själv och hålla sig själv trots sina brister.
Mm.
Så trots de här, ja men jag är ibland svartsjuk.
Mm.
Ja men jag har de här triggerserna. Ja men jag blir så här. Ja men jag kommer älska mig själv trots det.
Ja, att inte börja gå in i de mörkare. Mm.
Att inte välja vilken sida av sig själv man vill älska.
Nej, exakt.
Att älska helheten liksom.
Ja. Mm. För du har ju många fina sidor, Alice.
Tycker du? Berätta allt.
Ja, så börja med det eller?
Precis.
För att liksom runda av det här del 1 avsnittet så vill jag bara fråga dig så här, vad kan man göra för att få en bättre självkänsla, lite quick fix?
Mm.
Finns det några quick fix? Psykologen Golly.
Nej, det finns inga quick fix tyvärr.
Nej.
Det här är en livslång resa och som jag nämnde liksom självkänsla är någonting som vi kommer svaja i ganska mycket i våra liv och någonstans måste vi ha en rättvis uppfattning om det. Men jag kan väl ändå säga så här att vi kanske behöver någonstans börja utforska först och främst vår anknytningsmönster för att lägga grunden är att analysera den aspekten. Det vill säga, vad har vi haft för typ av anknytning? Vilken typ av vårdnadshavare har vi levt med? Hur har de visat kärlek? Hur har de speglat oss? Vad gör vi med det i våra relationer till våra partners? Vilka relationer har vi valt att vara med? Vilka personer har vi valt att utveckla och utforska och utmana våra liv med? Så jag tror att vi måste börja någonstans där. Sen så tror jag också att det är jätteviktigt att ställa sig själv vissa frågor och de frågorna tänker jag att vi kanske ska gå in lite mer djupare i del 2.
Mm.
Men bland annat så handlar det om att vara lite mera djupdyka i att förstå hur ens självkänsla faktiskt manifesteras. När är jag kritisk mot mig själv? Hur tar jag ansvar för det? Alltså på vilket sätt pratar jag med mig själv, till mig själv? Vilka tankegångar och dialoger har jag i mitt inre? På vilket sätt agerar jag gentemot andra, det här som vi var inne på? Ber jag andra om hjälp eller måste jag klara allting själv? Det är också en så här klassiker när det gäller självkänsla. Att man inte ber om hjälp till exempel. Ber jag andra för mycket om hjälp? Ber jag andra för mycket om råd? Ber jag andra om för mycket åsikter? Varför gör jag det? Litar jag inte på mig själv? Och kan jag inte guida mig själv så kommer andra ha alldeles för stark betydelse för oss. Jag vill också bara pointa ut en sak här som jag tror också är viktig för lyssnarna att ha med sig. Och det är att när vi blir väldigt angelägna om att andra ska tycka om oss och vi har en partner som vi gör alltid alldeles för mycket för, det vill säga att vi ger sjukt mycket av oss själva, mer än vad vi ger till oss själva.
Mm.
Så vi är mer måna om vad han behöver eller vad hon behöver, vad hon känner, vad han känner och så vidare. Det här pratade vi om i första poddavsnittet. Men vi får inte heller glömma bort att partnern har inte valt att bli tillsammans med en kopia av sig själv.
Mm.
Så han eller hon har inte valt att få allting serverat till, liksom, jag gillar pizza. Ja, jag gillar också pizza, men du gillar egentligen hamburgare. Nej, pizza, för du gillar pizza.
Det är Ian alltså, med Caspian.
det var en så här skitknasig exempel. Men ni förstår vad jag menar. Att så här, vi är unika individer. Vår partner har valt oss för att den personen...
Vi ska vara unika.
Jag vill ha den här intrycket av någonting annat än sig själv i sitt liv.
Mm.
Annars hade den ju väl valt att vara med sig själv. Exakt. Ensam, liksom. Mm.
Det är dock jävligt bekvämt när någon väljer pizza när man själv är sugen på pizza.
Ja, du gillar det.
Den är ju underbar,
det.
Liksom.
Den är underbar.
Mm.
Men ja, förutom det. Så stå för vem ni är.
Ja, men att inte göra avkall på sig själv och ändra på sig själv för att man tror att ja, någon vill ha något
för att man ska bli likable.
Ja, och det är ju precis den här prestationsgrejen som vi pratade om, att liksom people pleasing och duktiga flickan och att prestationen tar alldeles för mycket över i relationen, så att vi blir en produkt av vad vår omgivning vill ha oss till.
Mm.
Och det där är liksom, där tappar vi vår autenticitet. Så vad är vi då?
Mm.
Vilka är vi då? Det är klart att vi tappar vår självkänsla.
Gud, det här är så intressant.
Men ska vi runda av där och säga att vi
att det kommer en del två.
Ja, ännu mer i del två?
Ja, men precis. Och jag tänker typ att vi kan prata mer om hur man väljer destruktiva relationer. Vi kan gå in i det mer relationellt.
Ja, hemskt gärna. Alltså, nu, jag är ju proffs på det där. Jag kan ju också komma in väldigt mycket åsikter.
Precis. Och jag behöver alla tips jag kan få.
Ja, nej, men det är toppen. Mm. Vi behöver varann helt enkelt.
Ja.
Nej, men vet ni vad? Det blir ju faktiskt ett del två som vi har pratat om. Golly, känner du dig klar med dagens del ett?
Jo, men jag tycker det. Jag tycker det är ett smakprov på vad vi kommer liksom djupdyka i.
Så marinera det här och så tar vi med det in i nästa del två.
Ja, och vill ni följa Golly på Instagram så är det ju Jarand Por. Vi lägger in hennes Instagram på vår Instagram som ni självklart följer, hoppas jag. Och gå in och följ henne om ni har frågor att ställa. Och hon tar ju även emot nya patienter. Men det där får ni ta med Golly på Instagram helt enkelt. Och vet ni vad, tack för att ni har lyssnat idag. Och tack Golly för att
tack
du kom igen
själva.
Och sen ser jag fram emot en del nummer två.
Jag med.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.